Ja, hej och mycket varmt välkomna ska ni vara till detta podcastavsnitt med Stockholmsredaktionen. Jag heter Ivar Berglund och med mig har jag
Lisa Nunez.
Och vi har den stora äran idag att få välkomna Heavy Davoddi Nihlén. Välkommen Heavy!
Tack så jättemycket. Stort varmt tack till er för frågan och jag är superglad för att vara här. Så tack!
Härligt, kul att ha dig här. Du befinner dig i Oxford nu, eller hur?
Ja, det stämmer. Jag är i Oxford, jag har varit här några veckor och jag är här fram till början av juli. Så att det är nästan totalt 3 månader och jag njuter varenda dag.
Är det är bra. Perfekt. Men skulle du kunna berätta lite om dig själv, din bakgrund och karriär än så länge så att säga?
Ja men tack. Tack så jättemycket. Än så länge. Ja, jag hoppas att det är många dörrar som öppnas längre fram också. Vi får se vad som händer i framtiden. Men så här långt så kan jag väl inleda med att säga att jag är doktorand i folkrätt vid Stockholms universitet. Så att jag har faktiskt förmågan att hänga på samma universitet som mina vänner. Och jag har varit doktorand sedan 2018. Och började doktorera då. Min bakgrund innan det var som längst på Migrationsverket på asylprövningen. Där jag först jobbade som handläggare och sen så blev jag beslutsfattare och var beslutsfattare inom asylärenden under en väldigt lång period. Till att jag ungefär kanske de sista 2 åren jobbade som exklusionsexpert. Och det innebär helt enkelt att jag är inte expert på den särskilda bestämmelsen, utan det som rör sig om när det kommer till exekutionsexperter, det är att man hela tiden måste ha med en viss expert när det kommer till bestämmelser som rör uteslutande bestämmelsen, vilket innebär en bestämmelse där man helt enkelt utesluts från rätten till skydd om du har varit involverad i väldigt allvarliga brott. För det är ett sätt att skydda liksom migrationsrätten, asylprocessen, hela flyktingsrättens integritet basically. Och då är syftet med den här principen är verkligen att säkerställa att de som förtjänar rätten till skydd får skydd och de som inte förtjänar rätten till skydd ska uteslutas rätten till skydd som skyddsbehövande. Men det är en väldigt, väldigt allvarlig, alltså, utgången av den här typen av bestämmelser är ju väldigt, alltså medför väldigt stora konsekvenser för sökande. Så att det är ju otroligt viktigt att det sker under rättssäkra former och att man hela tiden får in en expert så att man kan säkra att man har prövat ärende utifrån dess beskaffenhet och så vidare och så vidare och så vidare. Så därför måste man ha med en expert. Och det gjorde jag den sista tiden och det var där också mitt projekt växte och blommade ut mer och mer och mer. Från en praktisk erfarenhet till att känna att men gud, här måste vi göra någonting. Här behövs det forskning, här behövs det mer förbättring. Så jag satt där på min kammare och brainstormade fram någonting som jag tänkte kan vara ett doktorandprojekt. Och det ena ledde till det andra och här sitter jag idag. Och doktorerar med exekutionsbestämmelser som basically är liksom min huvudfråga.
Spännande, spännande, spännande. Ja, vi är här för att prata passande nog om migrationsrätt och även migrationsrätt kopplat till situationen i Ukraina. Så vi tänkte att vi kanske ska mjukstarta lite och bara, ja, men vad är migrationsrätt för någonting? Liksom varför finns migrationsrätt?
Jättebra fråga. Alltså migrationsrätt får man se det som ett brett rättsområde. Alltså migrationsrätten i sig täcker ju allt från att personer har ett intresse av att komma till att alltså studera ett annat land, arbeta, man kommer dit kanske på anknytning, om det kan vara genom relationer till familjemedlemmar, släktingar och så vidare. Men också genom att man också är i behov av skydd. Så att det är en väldigt, väldigt bred kategori av olika typer av anledningar och villkor till varför personer vill söka sig till Sverige eller till andra ställen i världen. Men jag kommer att tala väldigt mycket just inom ramen av svenska lagstiftningen och oss här liksom hemma i Sverige. Där man kan mycket enkelt se utifrån bara utlänningslagen som är då, utlänningslagen är ju framför allt den lagstiftningen som täcker alla de olika typerna av villkor som en person kan komma till Sverige och få olika typer av tillstånd. Och bara att kolla igenom den typen av lagstiftning så ser man ju att det är en mängd med olika typer av situationer som personer faktiskt kan få uppehållstillstånd i Sverige. Så att jag brukar alltid försöka förklara det som att migrationsrätten är väldigt brett och täcker allt från som är arbetstillstånd, studier, forskning relaterat till studier, familjeanknytning och så vidare och så vidare. Men inom den här ramen av just migrationsrätten så har man också någonting som kallas just asylrätten. Och det är inte nödvändigtvis att du behöver liksom särskilja på dem, men det som är viktigt att ta med sig det är att när man kollar igenom utlänningslagstiftningen och när man kollar igenom och när man studerar migrationsrätten så får man ha med sig lite åtanken att olika villkor kommer leda till olika, eller olika typer av tillstånd kräver olika typer av villkor och olika typer av rekvisit. Generellt sett så brukar man ju säga inom migrationsrätten, om du kommer hit till exempel på arbete eller studier eller om det kan till och med vara familjeanknytning, så ska du söka innan du kommer till Sverige. Så de har ett sånt ganska massivt stort grundläggande krav som också faktiskt kan leda till att du kan få ett avslag om du inte har uppfyllt det här kriteriet. Söka innan du liksom krossar den, innan du kommer inom Sveriges territorium och gör liksom det här steget. Medan inom asylrätten så är det förutsättningen att du inte befinner dig i hemlandet för att kunna få skydd. Du måste komma till Sverige och söka asyl. Så att bara där är få små exempel på att det kan, tillstånden kräver olika typer av villkor. Men att migrationsrätten i sig också innebär givetvis att vi har en kategori av man kan kalla dem för migranter, så kan man kalla dem för asylsökande. Det är också beroende på vilken typ av lagstiftning och vilken typ av tillstånd som man är intresserad av att ansöka om. Så uppehållstillstånd kan ju vara otroligt brett. Men väldigt, väldigt behövande för att ge möjlighet att öppna dörrar till personer att komma hit och studera. Få anknytning till sina familjemedlemmar. Men också framförallt för att kunna få internationellt skydd om det behovet finns.
Jag förstår. Ja, du var ju inne lite på det tidigare, men det verkar som att det finns väldigt många olika rättskällor inom migrationsrätten. Vad är det för typ av rättskällor man arbetar med?
Inom migrationsrätten? Alltså det är ju... För jag skulle säga att om man kollar till lagstiftningen som är det mest primär så är det utlänningslagen. Som är den som täcker liksom... den typen av prövning man ska kolla, de bestämmelser man kollar i för att kunna säkerställa att rekvisiten är uppfyllda för att du ska få ett uppehållstillstånd. Men sen kopplat till det så har man ju givetvis förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen, har ju andra typer av lagstiftningar som står i enlighet med att de också måste vara uppfyllda när man ska pröva asylärenden eller man ska pröva arbetstillstånd eller man ska pröva familjeanknytning. Sen har man ju särskilda olika typer av så utlänningsförordningen eller man har liksom olika typer av särskilda lagstiftning som rör sig mellan samarbeten mellan Migrationsverket och andra myndigheter som Säkerhetspolisen till exempel. Vi har om man kollar till, men nu när man kollar till en EU-lagstiftning så är det ju redan liksom, det är ju redan inkorporerat in i den nationella lagstiftningen. Men där har vi två exempel, till exempel på asylprocedurdirektivet som är mer kring hur förfarandet ska se till och hur rättssäkerheten i det ska kunna tillämpas, medan skyddsgrundsdirektivet är mer där man kollar till vad krävs för att definieras som en flykting till exempel. Vad är det som krävs för att definieras som en alternativ skyddsbehövande och så vidare och så vidare. Så att det är liksom regionalt och det är nationellt plan, men alla de på något sätt är sammansvetsade tillsammans. Men ett enkelt svar på det är att utlänningslagen är den lagstiftningen som liksom täcker ramen av alla de olika typerna av uppehållstillstånd som man kan få och också regleringen som också är gällande i att veta hur långt ett uppehållstillstånd ska vara. När upphöret, alltså när vilka omständigheter kan ett uppehållstillstånd avvisas? När upphör någon att vara flykting? Vad krävs för studier till exempel? Vad krävs för att kunna få permanent uppehållstillstånd? Allt det där hittar man inom den jättebreda kategorin av kapitel som nämns i utlänningslagen.
Ja, det är bra att det är harmoniserat på så sätt att det går att hitta dem i utlänningslagen också. För som vi har förstått i alla fall så finns det väldigt många internationella regelverk och EU-regelverk. Men då kan man ändå säga att utlänningslagen på ett bra sätt täcker allt då.
Fångar in allt liksom.
Ja.
Verkligen. Alltså,
hur mycket konventioner spelar en stor roll, ovanligt stor roll i migrationsrätten?
Ja men verkligen, och vi har ju också när man kollar till utlänningslagen så som vi har etablerat den i Sverige så är den väldigt om man bara kollar till flyktingkonventionen, så flyktingkonventionen, 1951 års flyktingkonvention, är den som är den internationella Genèvekonventionen, som också kallas för flyktingkonventionen, tillsammans med, med New York-protokollet från 1967, som tillkom efter att flyktingkonventionen etablerades. Och det var ju framförallt för att kunna ta bort och radera just den här geografiska begränsningen, så att det skulle vara öppet till flyktingar från hela världen att kunna söka flyktingskydd. Men också att man tog den här tidsperspektiven, att det inte skulle röra sig om i samband med andra världskrig, att det skulle vara fram till liksom en viss tid till kopplat till andra världskriget. All den tidsperspektiv och geografisk begränsning tog man ju bort genom protokollet. Men det man kan se från utlänningslagen, det är att man har verkligen kopierat nästan i sin helhet flyktingkonventionen. Man har till och med lagt till extra flyktinggrunder. Och vi har, när det kommer till direktiven från EU, så skulle de också direkt kopieras och läggas in som de är, så att det ska bli en enhetlighet i hur vi ska tolka EU-direktiven som kommer från EUs olika medlemsstater. Så att vi har en och samma typ av tolkning på när det kommer till flykting och alternativskyddsprogram till exempel, att inte vi har massa olika. Sen att tillämpning ser olika ut, det är en annan sak, men att vi ska försöka definiera dem och ha en samma typ av bestämmelser i det som ska vara enhetliga mellan EU-lagstiftningen. Och det har man ju också uppfyllt, och det märker vi också väldigt tydligt ut i slagen, att den har liksom bara totalt kopierat. Det är ingenting som skiljer sig väldigt drastiskt ifrån den EU-rättsliga lagstiftningen också. Så utlänningslagen har gjort ett bra jobb med att täcka allt det där.
Det är kul att höra.
Många regelverk har koll på annars.
Och det är också därför, bara som en liten notering, att om man till exempel nu har ett intresse att jobba inom Migrationsverket som prövar och som tolkar och tillämpar den här omfattande lagen. Du blir expert inom ditt område. Om du sitter med asylärende, så är det den lagstiftning och de bestämmelser som du blir väldigt duktig inom, och det är där som du verkligen prövar och tillämpar och tolkar hela tiden. Jobbar du inom enheter med arbetstillstånd eller familjeanknytning, så är det liksom, det blir dina bestämmelser, och det är det här du framförallt jobbar med dagligen. Så att mitt tips skulle verkligen vara, om man vill ha en karriär inom Migrationsverket, att försöka rotera så att du faktiskt får jobba med alla de här typerna av frågorna. För att utlänningslagen är så omfattande, och det är omöjligt att vara expert på prövningen av alla de olika bestämmelserna, för de ser väldigt olika ut.
Yes, du var, alltså, som jag tidigare sa, du var inne lite på det, men som vi förstår så finns det två olika skyddsgrunder, flykting och alternativ skyddsbehövande. Skulle du kunna förklara lite kort bara vad det innebär, för det känns som två centrala begrepp inom migrationsrätten.
Absolut. Och det är de verkligen. De är super, super centrala. För det är de här två olika kategorierna som du måste nästan uppfylla för att kunna få skydd. Så du kan antingen vara flykting, eller så är det alternativt behövande. Och i regel så ska man alltid först och främst pröva om personen som söker asyl är flykting. Och skulle de kriterierna inte vara uppfyllda, så går man till nästa steg och prövar om personen i fråga faktiskt kan vara alternativt behövande. För att vara flykting så krävs det ju att du... Det som är lite skillnaden mellan en flykting och en alternativt skyddsbehövande, det är att du, för att du ska då kunna vara flykting, så krävs att du känner en välgrundad fruktan för förföljelse kopplat till någon av de flyktinggrunderna som nämns då i lagstiftningen, alltså 4 kapitlet 1 § utlänningslagen. Och då måste det då innebära att du ska då genuint kunna visa att du känner en välgrundad fruktan för förföljelse kopplat till att det kan vara allt från ras, nationalitet, religiös tillhörighet, politisk tillhörighet, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Det är väl en stor skillnad där mellan alternativ skyddsbehövande och flykting, att du kopplar din rädsla för förföljelse och välgrundad förföljelse, som du också måste uppfyllas, kopplat till då en av de här flyktinggrunderna. Har man inte den typen av anknytning och den typ av länk, så kan man inte riktigt se dig som flykting, utan då har du säkerligen ett stort behov av skydd, men det är inte på grund av din politiska tillhörighet eller något annat av de kriterierna som nämns i flyktingdefinitionen. Alternativ skyddsbehövande, det rör sig mer om personer som inte riktigt har en stark koppling till någon av flyktinggrunderna. Det har ingenting med deras politiska tillhörighet att göra. Det har ingenting med att de har ett kön eller tillhör en viss samhällsgrupp och så vidare som är en orsak till varför de behövde lämna hemlandet och fly från hemlandet. Utan de bär mer på en situation där genom att återvända tillbaka till hemlandet så riskerar de att kunna utsättas för döden eller väldigt, väldigt allvarlig kroppsstraff eller förnedrande behandling, en omänsklig behandling eller bestraffning. Så basically en total kopiering av artikel 3 i Europakonventionen. Den typen av behandling som de skulle kunna drabbas av och på något sätt bli ja, men, vid ett återvändande att de skulle på något sätt kunna faktiskt hamna i situation där de faktiskt skulle kunna vara en del av att man kanske väntar ett väldigt allvarligt straff här med hemlandet och det straffet i hemlandet skulle faktiskt kunna leda till att alltså det är ett dödsstraff till exempel. I det här fallet så skulle man ju mycket enkelt kunna säga att en persons eventuella risk att man kan på något sätt utsättas för det här leder till att man faktiskt skulle kunna eller bör anses vara alternativskyddsbehövande. Det är liksom en del i den bestämmelsen. Den andra delen är alternativskyddsbehövande, det är om du flyr hemlandet på grund av en väpnad konflikt. Så till exempel ett klassiskt sätt har ju varit med under 2014, från att 2011 och kriget bröt ut i Syrien, men 2014 och 2015 vi hade väldigt många asylsökande från Syrien som kom. Det var ju en typisk situation där på grund av det urskillningslösa våldet så kan du som civilperson, återigen utan någon personlig koppling till just dig, utsättas för väldigt allvarlig skada eller allvarligt hot. Och det är inte ett krav på att det måste vara en internationell konflikt, utan det kan också vara en inre, alltså intern väpnad konflikt. Sen är mellan att vara flykting och alternativ skyddsbehövande så finns det väldigt många gemensamma delar också. Och det ska ju vara att man såklart inte befinner sig i hemlandet, utan att man har lämnat sitt hemland, man har flytt. Det ska också innebära att man på något sätt riskerar att utsättas för något typ av våld eller en förföljelse eller väldigt allvarlig bestraffning från antingen staten eller en privat aktör. Och du ska också visa på att du varken vill eller kan begagna dig av ditt hemlandsskydd. Så hemlandsskyddsrekvisit måste ju också vara uppfyllt här. Mm. För det man måste komma ihåg när det kommer till asylrätten, det är att första principen, huvudregeln, är att du ska få skydd i hemlandet. Eller från ett annat väldigt säkert land som kan erbjuda dig skyddet. Så om det rekvisitet då i det här fallet visar på att du inte kan få skydd från hemlandet, då är det också givetvis uppfyllt till varför du måste få uppehållstillstånd i ett annat land. Och det kan röra sig både om personer som är medborgare i det landet eller statslösa personer, men då prövar man utifrån den senaste vistelseorten som den statslösa personen bodde.
Jag tänker vi som är lite nya på det här migrationsrättsområdet, är det någon skillnad på vilken status man får, om man får asyl eller om man får skydds?
Jättebra fråga. Rent, alltså, om man tänker liksom rent skyddsmässigt, alltså, när man tänker liksom kring vilken kategori är bäst att få skydd ifrån. Så igen, mitt korta svar är att båda är ju givetvis lika bra i form att få skydd. Alltså du får ju erkänd skyddsstatusförklaring. Och på det sättet så är det givetvis det som du verkligen behöver. Och det är också ett sätt för dig att inte bli återvänd tillbaka. Alltså du riskerar inte att kunna bli återvänd tillbaka till hemlandet. Men sen kan det ju vara att och också när man tänker till utlänningslagen, så har ju vi utifrån, tack i, återigen en koppling tillbaka och tack till skyddsdirektivet, så är flyktingar och alternativt skyddsbehövande två kategorier som är de som är liksom minimikraven till att kunna erbjuda skydd till personer som kommer söka asyl. Så båda kategorierna är ju bra till att erbjuda skydd. Sen när man tänker liksom till flyktingstatusen och de som får flyktingskydd, där har man ju givetvis, alltså om man tänker liksom till den breda kategorin av instrument, så är det kanske lite mer omfattande för alternativskyddsbehövande. För kollar vi tillbaka till flyktingkonventionen från 1951 års konvention, nämner ju inte alternativskyddsbehövande. Det är ju inte ett begrepp som egentligen är erkänt och man vet inte riktigt. Det var ju inte heller det som var i fokus när man etablerade flyktingkonventionen som ett resultat av andra världskriget. Utan då var det ju flyktingarna man ville hitta och komma åt och också erbjuda skydd, humanitärt skydd. Men i och med skyddsdirektivet så har ju vi alternativskyddsbehövande som ett sätt som också är ett väldigt, väldigt, väldigt bra skyddskategori. Skillnaden som också kan hittas lite och identifieras, det är att flyktingar också kan per automatik få resedokument. Det är någonting som inte riktigt är lika enkelt att få om man är alternativt skyddsbehövande och man ska bara tänka till liksom de förmåner som kan uppstå. Men det betyder inte att de utesluts från att kunna få resedokument. Även alternativa skyddsbehövande kan också få resedokument, men det är lite mer högre krav på den delen. Och sen tänker man till ramen inom uppehållstillståndstiden, så är det också någonting som har ändrats på den senaste tiden. Alltså för tidigare, innan vi fick den tillfälliga lagstiftningen som mer fokuserade på tillfälliga, alltså uppehållstillstånd, så var ju alltid huvudregeln att man skulle få permanent uppehållstillstånd. Det har ju alltid varit det som har den centrala delen inom utlänningslagen. Men i och med den tillfälliga lagen som fokuserade mer på tillfälliga uppehållstillstånd, så är det också lite skillnad på tillståndstiden. Så en flykting får 3 år uppehållstillstånd. Tillfälligt uppehållstillstånd som första beslut, och sen vid en förlängning får man 2 år. Medan en alternativ skyddsbehövande får 13 månader som första, och sen får man 2 år vid förlängning. Och sen har de också lite olika nu skillnad och krav på möjligheten till familjeanknytning. Det ser också lite ursäkta, olika ut beroende på om du är flykting eller alternativ skyddsbehövande. Men det här sker det också skiftningar. Här blir det också olika. Ursäkta mig, jag vet inte att min röst ska svika mig mitt under poddinspelningen. Men det har också blivit en skiftning där med att man på något sätt inte ska se för restriktiv tolkning när det kommer till alternativ skyddsbehövande att kunna få möjlighet till familjeanknytning också. Men den är väl kanske lite mer en enklare process genom att vara flykting. Så det är väl där jag skulle säga att spontant kan vara lite skillnaden om man ska ta vad som är plus och minus. Men i övrigt skyddsmässigt så ska det vara givetvis ett starkt skydd för båda kategorier.
Härligt. Ja, men då känns det väl som att vi har lite kött på benen om den allmänna migrationsrätten, så att vi kanske kan gå vidare och koppla det lite till situationen som uppstått av Rysslands invasion av Ukraina. Och vi tänker väl det som man tänker på först är väl aktiveringen av massflyktsdirektivet, som man förstår är en historisk händelse eftersom det aldrig har gjorts tidigare. Skulle du kunna berätta lite vad det innebär, massflyktsdirektivet?
Absolut. Och jag ska bara, innan jag gör det, bara flika lite snabbt med att jag glömde nämna en viss särskild bestämmelse inom utlänningslagen som inte riktigt ger skydd men som är en grund för uppehållstillstånd också. Det är synnerligen om man omständigheter. Som också kan vara ett sätt, om du inte får flykting och du inte kan vara alternativ, så men det kanske är situationer där din hälsa eller din anpassning till Sverige eller situationen i hemlandet är så pass allvarligt. Så utifrån en samlad bedömning så kan du också få uppehållstillstånd som synnerligen undan omständigheter. Tillståndstiden är detsamma som en alternativ skyddsbehövande, men jag vill bara flika in med synnerligen om man omständigheter också är ett sätt att kunna få uppehållstillstånd när de andra kategorierna inte kan vara uppfyllda. Men den är en undantagsbestämmelse, och det är viktigt att komma ihåg att det är sista vägen, sista åtgärden. Den tolkas mycket mer restriktivt, och det ska vara en synnerligen om man omständighet att man liksom tar in alla de här kategorierna av hälsotillståndet, anpassning till landet i Sverige och också situationen i hemlandet. Och för barn så är det särskilt om man omständigheter. Så de har inte lika höga krav som för vuxen. Vi bara flika in det med det lite på sista delen, för det kanske kommer upp som diskussion också när vi pratar om massflyktsdirektivet. Som, precis som du säger, det är verkligen en historisk del, alltså en förändring och en tillämplighet och en etablering som inte riktigt har gjorts någon gång tidigare. Och varför massflyktsdirektivet egentligen har aktiverats är ju helt enkelt just på grund av situationen som sker i Ukraina, för att det är också en av de situationerna och de mest allvarliga situationerna där man har helt enkelt fått bevittna en enorm kraftig stor migrationsvåg som är bland de absolut största som man har sett på väldigt, väldigt, väldigt länge. Om man gör lite referenser och lite kopplingar rent historiskt tillbaka till under Balkankriget till exempel, och andra situationer under början av 90-talet där det var också en väldigt stor migrationsvåg som kom. Vi hade också inte för himla länge sedan med Syrien-konflikten också En annan typ av migrationsvåg som var väldigt omfattande och som helt enkelt krävde att väldigt många personer behövde fly landet och söka skydd. Vi är tillbaka igen med en kris där det blir en situation där man på något sätt vill nog säkert lära sig från förr i att hur ska vi förbättra situationen med att kunna erbjuda direkta skydd på en gång. Det ska inte bli för långa liksom, ansökningsförfaranden med en person som söker skydd och de vet inte riktigt vad de ska ta sig och de vet inte hur länge de ska vänta på skydd och så vidare. Och här försöker man då genom massflyktsdirektivet säkerställa att vi har en gemensam återigen direktiv som ska tillämpas enhetligt och exakt som det ska vara inom 27 olika medlemsstater. För att kunna säkerställa att vi erbjuder skydd till de som flyr från konflikten i Ukraina. Och framförallt också säkerställa att alla medlemsstater kommer in och tar sitt ansvar. För inom EU så har ju vi det solidaritetsprincipen. Men vi har ju också burden sharing som är det som går väldigt mycket hand i hand med solidaritetsprincipen. Och inom asylsystemet så innebär det att staterna måste komma in och ta sitt ansvar och faktiskt fördela ansvaret när det kommer till de som är i behov av skydd och säkerställa att man har system som är på plats och som erbjuder personer skydd. Massflyktsdirektivet är lite annorlunda jämfört med liksom utlänningslagen. Det här direktivet är verkligen etablerat och har blivit verkställt just med fokus till Ukraina-krisen och Ukraina-konflikten som sker just nu. Så att när man kollar till massflyktsdirektivet så är den ju väldigt, det är liksom en snabb process i att kunna ge tillfälliga skydd till personer som flyr från kriget. Den har ingenting i kopplat till att du måste bevisa att du har ett skäl till att du har flytt Ukraina, till att du riskerar någon viss förföljelse när du kommer tillbaka till hemlandet, utan att det är, kan du bevisa att du är från Ukraina eller att du har ett uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina och du lämnade kriget efter den 24 februari 2022, alltså tidpunkten när kriget bröt ut, då uppfyller du kriterierna för att kunna få tillfälligt uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet. Och kortfattat så innebär det att du får ett tillfälligt uppehållstillstånd där du får möjlighet till dina mest grundläggande behov. Alltså allt från bostad till arbete, till viss ekonomisk försörjningsstöd eller bistånd, till också skolan. Men det är enbart så här långt för barn som man erbjuder skolgång. Och också grundläggande vård. Så till det, alltså enkelt så har man liksom ett direktiv som ändå ska säkerställa att de som flyr kan få sin liksom integritet skyddad och få de mest absoluta grundläggande värdering och rättigheterna och integritetsskyddet helt enkelt garanterat. Men det är det här återigen att det ska vara, det förutsätter ju också att länderna som tillämpar det här massflyktsdirektivet också har det typ av välfärdssystem där man faktiskt kan ge dem de mest grundläggande och tillfredsställa deras mest grundläggande behov i form av bostad, bistånd, skola, arbete och vård.
Nu jobbar inte du på Migrationsverket längre, men har du någon insyn i hur fungerar det i Sverige? Blir det helt överröst med ansökningar så Migrationsverket inte kan ta hand om det? Eller hur har det gått hittills?
Alltså, det känns, jag har ju fortfarande någon, det där som när man har varit så länge i myndigheten så är det som att man någonstans har fortfarande en väldigt stark läng kvar där, så jag kommer ju inte ifrån det faktum att jag hela tiden vill hålla mig väldigt färsk i hur det går med kollegorna där och vad som händer och liksom allt det här. Och jag tror nog att till en början så var de nog väldigt beredda på att det skulle bli en stor grupp av personer som skulle komma till Sverige och söka uppehållstillstånd i enlighet med massflyktsdirektivet. Och skillnaden den här gången var att de försökte liksom ganska snabbt, om man tänker liksom inom personalen på Migrationsverket och hela verksamheten, att ganska snabbt vara beredda på att ha ett mottagningssystem, att försöka se till att man har med, som sagt, med boenden, att man har personal på plats, att man har allt det här för att kunna erbjuda den möjligheten att möta dem, men också få in dem i ett snabb process där man också kan se till att de får uppehållstillstånd utifrån direktivet. Det här är lite skillnad från hur det var situationen med 2014-15 när vi fick många som kom från Syrien och också över söka skydd i landet. Då var det väldigt svårt att kunna liksom möta allt det här samtidigt. Den här gången så tror jag nog att de var lite mer förberedda utifrån tidigare erfarenhet. Men det är också någonting som sker väldigt, väldigt fort. För massförstyrksgivet kommer liksom bara, det har inte varit aktuellt så himla länge. Men jag, rent liksom statistikmässigt, jag tror att den sista siffran jag kom i kontakt med och såg, det var ganska nyligen, så tror jag nog att det är runt 34 000 ungefär ish som har sökt utifrån massflyktsdirektivet i Sverige. Men det är ju långt över 3,5 miljoner personer som har lämnat Ukraina. Men Sverige är inte ett av de länderna som har varit som har varit de länderna som har så många ukrainska medborgare har sökt sig till. Det är ju framför allt de mest närliggande länderna, så det är mest Polen, Ungern, Slovenien, Rumänien. Det är mest de länderna som har varit närmast där många ukrainska medborgare och personer som inte är medborgare i Ukraina men som har levt i Ukraina under den här tiden och som söker skydd. Mycket, mycket närmare till den ukrainska gränsen. Och för skillnaden här också har varit att många gärna vill, det har man också märkt, att det är många som har flytt kriget, men det är också många som har tagit sig tillbaka dit nu också. För det finns, det är inte många som har varit, haft det intresset att söka just asyl, utan det är verkligen bara en tillfällig plats för att få skydd, men man vill också verkligen komma tillbaka. Och jag tror att det också visar väldigt mycket på siffrorna som vi har i Sverige, att det är inte så många som vill ta sig upp hela vägen till norr, men det är också väldigt många som gärna vill hålla sig nära för man vill komma hem igen.
Jag förstår. Jag tänkte bara flika in lite också att när vi spelar in idag så är det 5 maj 2022 idag. Så om man lyssnar på det i efterhand så vet man att siffrorna och statusen som är nu gällde då. Jag tänker att det här är framförallt med omvärldsläget så är det väl en väldigt dynamisk situation som kan ändras snabbt. Men det är så det ser ut nu åtminstone.
Ja, och verkligen, man måste verkligen kolla varje dag, dagligen. Och Migrationsverket har faktiskt statistik som de lägger upp på hemsidan. Ansökningar per dag. Och sen har de också en veckoanalys också. Så är man intresserad och vill kolla så finns det faktiskt bra information på Migrationsverkets hemsida också. Men det som du säger är helt rätt. Det är verkligen en daglig analys och en omvärldsanalys som man måste hela tiden hålla sig uppdaterad om. Och mycket beror ju också på hur kriget fortsätter att utvecklas i Ukraina.
Ja. Ja, men då kan vi gå vidare med frågan om det finns några för eller nackdelar att söka eller få skydd via massflyktsdirektivet kontra den vanliga, om man får säga vanliga asylprocessen. Vad det är som skiljer sig där?
Ja, men jag skulle säga rent alltså spontant och allmänt så är ju det här massflyktsdirektivet har ju ett enda syfte och det är ju att erbjuda tillfälligt uppehållstillstånd. Så man kanske inom ramen av någon form av humanitärt skydd. Men det är ju väldigt begränsat och så här långt så har man också sett, återigen det kan ändras väldigt mycket. Men perioden för att få tillstånd är från den dagen du får tillståndet till mars år. Jag tror att det var till någon gång slutet av mars 2023. Så man har väl någonstans haft någon analys om att någonstans under den perioden nästa år så ska situationen kunna vara så pass etablerad och lugn och mer hanterbar och kontrollerad i Ukraina så att personerna då kan återvända tillbaka och få skydd i hemlandet. En sån situation finns ju riktigt inte om du är skyddsbehövande som flykting eller alternativ skyddsbehövande, utan där är det verkligen behovet, så länge behovet fortfarande finns i form av att du är i behov av skydd så kommer tillståndet fortfarande gälla. Vi kan ju aldrig skicka tillbaka någon person som skulle kunna utsättas för förföljelse eller annan omänsklig behandling vid ett återvändande. Så skyddsmässigt så är det en mycket bred kategori om man tänker kring om du får flyktingstatusförklaringen eller alternativt skyddsbehövande inom ramen av utlänningslagen. Medan massflyktsdirektivet är ju inte riktigt byggt på att du får en status, utan det är mer utifrån uppfyller du kriterierna, personkategorin av att kunna falla inom ramen av massflyktsdirektivet. Och den är väldigt, väldigt begränsad. Det är ju ukrainska medborgare och det är personer som har fått skyddsstatus i Ukraina. Och det är familjemedlemmar kopplat till någon av de här två kategorierna. Vilket innebär att massflyktsdirektivet egentligen utesluter väldigt många andra kategorier som inte riktigt faller inom den ramen. Allt från personer som har bott där illegalt, som inte har fått möjlighet att återvända tillbaka till sina hemländer för att de riskerar också att utsättas för förföljelse, men de har befunnit sig i Ukraina under hela den här tiden. Och det är också en väldigt stor grupp som bor där. Eller personer som faktiskt är utländska medborgare men har ett tillstånd i landet för att arbeta eller studera och så vidare. Så det är en väldigt stor kategori av så personkategori som utesluts från massflyktsdirektivet. Vilket gör att om de då har lämnat Ukraina och kommer till Sverige och söker asyl. Det som sker här nu är att vad Sverige gör är att man först och främst alltid kommer att pröva om du faktiskt kan få uppehållstillstånd från massflyktsdirektivet. Är de möjligheterna inte uppfyllda, då kan vi gå vidare till utlänningslagen. Så det finns liksom en hierarki mellan de två instrumenten där du inte kan hantera att få en prövning utifrån utlänningslagen som flykting eller som alternativskyddsbehövande om du kommer från kriget i Ukraina och söker uppehållstillstånd i landet här i Sverige. För det som alltid kommer göra är att man prövar massflyktsdirektivet allra först. Vilket gör att det är klart att då blir en stor, i det här fallet så blir det ju givetvis att det kan ju vara väldigt många, det kan ju vara ukrainska medborgare till exempel som uppfyller kategorin, personkategorin massflyktsdirektivet, men de kan inte få de förmånerna som skulle kunna komma av att vara flykting eller alternativskyddsbehövande för att de kommer att falla inom ramen av massflyktsdirektivet först och få uppehållstillstånd med den begränsningen rent tidsmässigt, men också de privilegierna eller det liksom, de behov som fördelarna som uppstår genom att få uppehållstillstånd från massflyktsdirektivet blir väldigt mer begränsat till just direktivet och man kommer inte få samma typ av liksom status som du hade fått som flykting. Sen är ju liksom skillnaden finns ju inte i form av att man ger dem samma typ av mottagande och fördelar av att vara i Sverige när man söker uppehållstillstånd. Både de som söker inom ramen av massflyktsdirektivet och de som söker uppehållstillstånd utifrån utlänningslagen omfattas ju av en särskild lagstiftning som heter lagen om mottagande av asylsökande. Och den lagen förkortas LMA. Och LMA är den lagstiftningen som reglerar rätten till bostad, rätten till ekonomiskt bistånd och så vidare. Det gäller exakt samma mellan de olika kategorierna.
Ja, men kan man... Du kanske sa det, men jag förstod inte riktigt. Kan man under tiden som man har fått uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet, kan man söka asyl som flykting eller alternativt skyddsbehövande under tiden? Nej.
Nej, och faktiskt nu också den senaste tiden så har de... I Sverige så råder det inte bara verkställighet i Ukraina, så det betyder ju att personer som har befunnit sig i Sverige och har ett utvisningsbeslut tillbaka till Ukraina kommer inte att utvisas till Ukraina på grund av situationen. Men det betyder också i det här verkställighetsstoppet så innebär det också att även om du kommer hit till Sverige och du faller inte inom kategorin och ramen av massflyktsdirektivet, för du tillhör inte de personkategorierna. Du är alltså inte ukrainsk medborgare, du har inte uppehållstillstånd som skyddsbehövande, du är inte heller familjemedlem till någon av de kategorierna, utan du tillhör denna jättebreda kategorin av andra personer. Och du kan inte heller visa på, du kan inte uppfylla din bevisbörd i form att vara flykting eller alternativt skyddsbehövande, så du kommer få ett utvisningsbeslut. De personer kommer inte heller kunna skickas tillbaka till Ukraina på grund av verkställighetsstoppet. Såvida inte det finns ett annat land som skulle kunna ta emot dem där de kan få. Men det är också en väldigt liten och smal kategori av personer. Så i det här verkställighetsstoppet, det jag vill också nämna var att det också råder någon form av liksom asylprövningsstopp. Vilket betyder att asylprövningarna eller asylansökningarna som har lämnats in under den här perioden prövas inte heller så länge massflyktsdirektivet är tillämpligt. Så här har man verkligen smalat av till att första hand är det massflyktsdirektivet som kommer vara gällande. Du får uppehållstillstånd utifrån de villkoren. När massflyktsdirektivet inte längre är aktuellt, och då kommer utlänningslagen kunna vara aktuell. De endast få undantagsgångarna där en asylansökan kan prövas. För det är ju, om ni kollar på statistiken, och jag kikade igenom statistiken ganska nyligen, så är det ju väldigt, väldigt få personer som har sökt asyl, som har sökt på, som asylansökan och inte gått igenom massvisdirektivet, utan man har sökt utifrån utlänningslagen. De är ju väldigt, väldigt få kategorier av personer som har gjort, men i den kategorin så måste ändå Migrationsverket i det här fallet kolla igenom så att det inte är några ärenden som är så uppenbart tillämpliga, alltså det är så uppenbart tydligt att personen faktiskt är flykting. Och i de situationerna då kan man steppa bort lite från, ha lite sidospråk från massvisdirektivet och faktiskt pröva utifrån utlänningslagen. Eller om det skulle vara till exempel att du skulle drabbas av en ganska stor rättsförlust genom att det är en skillnad om du prövas som barn eller om du skulle bli 18. I det här fallet så skulle det vara väldigt stor konsekvens för dig om inte du fick uppehållstillstånd som asylsökande under ramen när du var. Det kan ju också vara en undantagssituation där de faktiskt kanske faktiskt kollar till asylprövningen ändå, även om det råder ett stopp i det också. Men i regel så, nej, utan det är direktivet som är första hand gällande, och det är det som kommer vara fram till att liksom massvisdirektivet är fortfarande aktuellt. Så man kan inte byta spår och hoppa emellan, nej.
Okej. Jag förstår. Då ska vi se, har vi något mer Lisa vi skulle vilja fråga Heavy om just det här?
Jag tycker att hon har fått med ganska mycket våra frågor i sina svar.
Ja, exakt. Har du något mer du skulle vilja ta upp, Heavy, som du har tänkt att du skulle vilja ta upp i podden på just det här ämnet?
Ja. Nej, men alltså jag är glad att jag nämnde mina svar redan, svar på era frågor, för jag kände att jag hoppas inte att jag hoppar över någonting nu som de gällde frågorna, så det gör mig väldigt glad att höra att ni tycker att det är mycket som text där. Nej, men jag vill framförallt mest tacka er för att ni ser vikten av att lyfta det här ämnet och att ni verkligen ser till att det ska finnas en möjlighet att kunna diskutera det här och lyfta de här frågorna. Och framförallt massvisdirektivet som är så oerhört nytt. Alltså migrationsrätt i sin helhet ska man, tycker jag, som vi är väldigt mycket före, prata om och diskutera och lyfta och utbilda mer och mer och mer. För det är så oerhört viktigt. Det är så otroligt mycket som sker i världen. Det är så mycket som vi måste försöka få mer förståelse kring. Det är så mycket som kan bli fel. Så det är så otroligt viktigt. Och tack till er för att ni prioritera att ha den här typen av ämnen också i podden och verkligen gärna vill prata om det och ge tid för det. Och när det kommer till massvisdirektivet så är det i sig är det ju ett väldigt bra system där vi har ett direktiv där vi kan faktiskt se till att medlemsstaterna tar sitt ansvar och se till att faktiskt erbjuder uppehållstillstånd till de som är behövande och behov av det. Men det är också vi säger i det ett väldigt viktigt och en signal att ta med sig, det är att vi alltid kommer ihåg att inte försöka ha någon form av inklusion och exklusion bland personer som är i behov av skydd eller behov av uppehållstillstånd. Det är väldigt viktigt att man, och jag vill ge det som en signal till olika berörda aktörer, men att man inte på något sätt skapar ett system där man har ett direktiv som ger skydd men att man utesluter en stor grupp av andra personer som också behöver uppehållstillstånd. Eller att man på något sätt inte fullföljer att faktiskt också, och nu menar inte jag på att de inte gör det, men att man på något sätt ska åsidosätta en väldigt, väldigt viktig bestämmelse i utlänningslagen som rör om just skyddsbehövande, just på grund av att vi har ett annat direktiv som är tillämpligt just nu. Så det är väldigt viktigt att man tänker liksom att alla som flyr landet och flyr sina hemländer på grund av olika anledningar ska fortsätta prövas individuellt och ska fortsätta prövas utifrån deras skyddsbehov, och att man inte skapar någon form av inklusion och exklusion bland personer som behöver uppehållstillstånd. Så det är väl den signalen jag jättegärna vill föra vidare och tacka er för.
Tack själv, Heavy. Och du, innan vi avslutar så måste vi bara flagga för att det kommer en artikel från dig i nästa IP-nummer. Så att om man förståeligt inte kan få nog av att höra från dig, så har man något att se fram emot, eller hur?
Ja, men verkligen. Och vad kul att ni är så fina. Nej, men det är absolut. Det är faktiskt en artikel som fokuserar väldigt mycket på non-refoulement-principen. Som ni kan hitta en väldigt, väldigt känd och internationell princip som finns både inom flyktingrätten, och den bygger hela centrala grundpelaren liksom inom den internationella flyktingrätten. Men den hittar ni också givetvis i mänskliga, alltså internationella mänskliga rättigheter och MR-regelverket. Och non-reformable-principen är ju basically att man inte aldrig kan skicka tillbaka en person till ett territorium där personen skulle utsättas för väldigt behandling och omänsklig behandling. Och artikeln som jag har skrivit och som kommer att publiceras i det fokuserar just på non-reformable-principen utifrån flyktingkonventionen, men dess extraterritoriella tillämplighet och huruvida vi ska tolka den som en princip som bara gäller för stater att kunna uppfylla och säkerställa att de inte bryter emot inom ljuset och ramen inom deras territoriella jurisdiktion, eller om jurisdiktionen faktiskt också kan sträcka sig ut lite långt över deras territoriella jurisdiktion och också är där de faktiskt utöver jurisdiktion fast kanske därför deras faktiska landsgräns. Så det kommer komma upp och jag vet inte om jag får säga, men jag säger det ändå. Titeln är The Prohibition of Reformat in Refugee Law and the Matter of Extraterritorial Applicability. Så att det är med fokus på ett väldigt känt amerikanskt fall. Och där försöker jag analysera lite mer och kolla till olika typer av forskare som analyserar den här frågan. Och kollar också till utifrån UNHCR:s position. Och där någonstans försöker jag väl lägga fram en väldigt, förhoppningsvis, en berikande och intressant analys. Och jag är jätteglad att fortsätta prata om det ämnet vidare om det är någon som skulle vilja höra av sig till mig.
Självklart.
Vi vill gärna höra mer om
det. Ja, väldigt intressant. Stort, stort tack.
Tack snälla.
Ta hand om dig. Ha det så bra.
Tack så jättemycket hörni. Ha det så bra. Tack så mycket för allt.
Hej då.